Ja, Klaus Stolpe, vi går in på sista veckan inför riksdagsvalet. Hur tycker du att kampanjen har artat sig så här långt?
Ja, det har ju förstås hettat till så att jag kanske säger andra saker här nu än om vi skulle haft det här, den här pratstunden för en månad sedan. För att klart jag är väl lite hemmablind, men att här i Vasa med omnejd, det vill säga Korsholm, så har det ju då varit mycket ståhej kring det här kommunsammanslagningen mellan det här Vasa och Korsholm, som ju då tydligen då inte blir av, men att det är ju klart det här rört upp känslorna, och då kan man ju fråga sig på vilket sätt det nu kan eventuellt påverka stödet för olika partier. Ser vi på det hela på det nationella planet, så kan vi ju, ja, no, där kan vi ju ta då, att hur såg det ut för ungefär en månad sedan, 1-3 så avgick regeringen och så vidare och så vidare. Ser vi på gallupan och nationellt, så har Sannfinnarna gått framåt eller går fortsättningsvis framåt, och andra partier backar då de här bärande regeringspartierna till exempel. Och frågan är då vilket utslag det då får på i de enskilda valkretsarna, för att den trend som gäller landet i stort så behöver inte av olika orsaker, kandidatnominering och annat, så behöver inte nödvändigtvis liksom ge utslag i en enskild valkrets sedan.
No, men om vi tittar på de här partivis i Vasa valkrets här då, så har vi då de nu sittande riksdagsledamöterna, så har Centern 5 ledamöter. Centern har ju backat stort.
Exakt.
I gallupan.
Jo, och där har vi ju en sån intressant sak att tidigare så tänkte jag att de kan alldeles bra hålla de där 5 mandaterna i alla fall, trots att de går starkt bakåt i landet som helhet. Och det beror helt enkelt på att de hade så pass bred marginal senast, så att de var liksom närmare ett 6:e mandat än att de skulle landa på 4. Lägg då till att samtliga 5 riksdagssittande ledamöter fortsätter. Så att det är ju kända personer de har att plocka fram. De är geografiskt ganska bra fördelade inom valkretsen. Plus att de som var främsta utmanare senast så verkar satsa en hel del också. Så att de har helt enkelt en ganska stark laguppställning, om vi säger så. Så att de är det här, det är nog ett frågetecken det där. Att kan de till och med hålla sina platser fast de då går bakåt i princip varje valkrets så där i övrigt.
Landskapet södra Österbotten är ju Centerns nästan starkaste fäste.
Jo, det här Centern har ju alltid varit största partiet i den här valkretsen, för att det är ju ändå frågan om väldigt landsbygdsbetonat då det kommer till kritan, att inte finns det så mycket urban miljö här. Att det är ju Vasa och Kalebö och Jakobstad och Seinäjoki som nu närmast utgör städer, och resten är landsort, och det är ju där som Centern alltid har varit starka och dessutom väl organiserade. Så att det ska man också komma ihåg att även om de sviktar i gallupparna, så stark aktivitet på gräsrotsnivå så gör att de nu brukar kunna få iväg sina sympatisörer till valbåsarna, i alla fall då det kommer till kritan.
Vilka parti tror du att konkurrerar hårdast med Centern då, om de här traditionella centerväljarna? Hur placerar sig till exempel Sannfinländarna på den här skalan?
No, de plockar ju förstås lite härifrån och därifrån, men att de är ju ändå ett utpräglat missnöjesparti, dels missnöje rent allmänt, men att mot invandring och numera också den här klimatpaniken och sånt som de nu, om det nu är något av de etablerade partierna som ignorerar det, så det är väl de, så att de rider ju ändå på missnöje rent allmänt, och då är det förstås regeringspartier som är ganska enkla att plocka från. Blå framtid så finns ju knappt att räkna med något mera, men att nu kan ju Sannfinnarna plocka både från centerpartister, centern och även samlingspartiet säkert. tidigare då Socialdemokraterna hade suttit i regeringen, så var det ju därifrån de plockade. Så att.
Mm. Vi ska återkomma till Sannfinländarna och Blå framtid om en liten stund, men jag vill återgå till Centern här och missnöje. Centerns, det som tidigare hette Centerns svenska distrikt, numera Centerns bara distrikt, har gått ut med en uppmaning att bojkotta riksdagsvalet och framförallt bojkotta Centern. Hur exceptionellt finner du det?
Nej, jag tycker att det mesta med svenska Centern är ganska exceptionellt, så jag är inte ännu förvånad över någonting, men att det är ju ändå en rörelse som man nu, jag tycker inte man har hört något om här på sistone, alltså att om nu bojkotten lyckas, så att inte vet jag hur många pinnar den nu berör sist och slutligen. Det har jag nog ingen koll på, men det har ju varit väldigt tyst om den.
Det är om Centern, näst största parti i valkretsen är Svenska Folkpartiet med 3 riksdagsledamöter. Här är det ju egentligen ända sedan förra riksdagsvalet så har man talat om att det fjärde mandatet ska man ta tillbaka. Har SFP nu efter sin första period i opposition på nästan 40 år, har de legat plocka det här fjärde mandatet tillbaka?
Nå, det är ju klart att det finns i princip goda förutsättningar till det, eftersom det nu stod utanför en regering som de sist och slutligen nu var ganska så här utkälld och dessutom hoppar av en månad före valet, så att det är ju klart att de där förutsättningarna finns, för det handlar ju också om en sån sak att det är så små marginaler om man nu tar utgångspunkt i förra valet, så det är ju då 16 som ska väljas. Då så var Marja Tolppanen från Sannfinland den sist invalde och Mikko Ollikainen från SFP så var på så att säga 17:e platset i det här så kallade jämförelsetalet, så att redan om det skulle ha bott lite fler människor i valkretsen, så att Vasa skulle ha haft 17 platser, så skulle de ha fått 4 mandat redan då, för att nu förklara det så enkelt som möjligt, så att bara de nu håller ställningarna någorlunda, så finns det nu goda möjligheter till det, men att de gånger SFP får 4 platser, så det är ju inte med några stora marginaler. Inte.
No, du nämnde själv här i början av den här intervjun den här avblåsta fusionen mellan Vasa och Korsholm. Den frågan handlar ju till väldigt stor del om Svenska Folkpartiet, och från partiledningens håll så var man länge, höll man sig utanför den här diskussionen, så att det är en fråga för de berörda kommunerna, men här alldeles på slutrakan så gick partiordförande Anna-Maja Henriksson ut då och tog ställning i den här frågan att man skulle beakta det här folkomröstningsresultatet och således då rösta emot en fusion. Hur påverkar det här ställningarna?
No, det där är ju ett typexempel på att man ju har bakåt hur man än vänder sig, helt enkelt, för att i en sån där infekterad fråga så det finns som bara onda och goda, så där som det var i den där diskussionen, och de som har då krävt att SFP ska göra någonting från centralnivå, så har ju då som, jag menar, skulle det inte ha skett, så skulle de ju ha varit sura, och gör man någonting så blir någon annan sur, så att det är nog ofrånkomligt att sånt där hör politiken till. Det som ju blir lite paradoxalt i det här sammanhanget är ju att de här som då har motsatt sig en fusion med hänvisning till oro över svenska språket sen hotar att bojkotta SFP, så jag vet, men att det får de ju göra hur de vill, men att det blir ju lite, det är ju intressant att se att vilken får det någon det här inverkan på SFPs resultat, men det är ju också det att om inte Henriksson skulle ha gått in, så vi vet ju inte hur det skulle ha sett ut i sådana fall, men att det har ju varit en tämligen, tycker jag, väldigt onyanserad diskussion överhuvudtaget kring hela den där fusionen, och vad som nog var rätt eller fel att gå blanda sig i, så det är jag nog inte riktigt, vill jag nog inte uttala mig om.
Henriksson och Joakim Strand var SFPs röstmagneter i förra valet, över 10 000 röster båda två. Strand fick en hel del röster av finskspråkiga Vasabor, då främst får man förmoda sådana som annars kanske röstar på Samlingspartiet.
Det kan man bra tänka sig. Ja.
Hur tror du att det här påverkar Joakim Strand?
Han har ju gått ut, alltså han är ju på något vis rätt långt personifierad den här fusionsidén. Han sa att de finskspråkiga Vasabor som kanske annars då gärna skulle rösta på Samlingspartiet, så har väl inte liksom något större orsak att hysa något mot honom i den här frågan, inte så att inte du att så att det,
däremot men kanske han, mot partiet.
I och för sig, men att han är väl nog de rösten har han väl nog liksom fått som person ganska långt, för att han är aktiv och håller hög profil och så vidare. Men ännu med just de här röstmagneten då, så det är ju rätt intressant att då både Henriksson och Strand fick 10 000 röster senast. Det är ju, vi ska komma ihåg att det är ju alltså väldigt mycket. Det är ju inte många gånger som någon alls får såna siffror.
Det var väl, nationellt plan också.
Till och med på det är ju nog, det här är ju då inte någon av de här allra största valkretsarna. Men att förra valet, om vi nu håller oss till den här valkretsen, så jag drar nog bara ur minne, men jag tror att Jutta Urpilainen var enda som hade fler röster än vad de här båda hade. Så att de, om vi nu hårdrar det, så kan man ju tänka sig att Henriksson och Strand skulle fast ha råd att tappa hälften av röstarna sina och ändå bli invalda kanske. Så att det säger ju någonting om marginalerna. Men att det är ju klart att de har ju båda haft väldigt stor synlighet rent allmänt under en längre tid, så att där ska man väl vara förvånad om inte de nu kommer in. Att det är ju ganska rimlig gissning i alla fall. Jag vill ju understryka att inte sitter jag med någon kristallkula, att allt som jag säger kan ju vara fel sen på valdagen. Att,
det ser vi på valdagen.
Ja, när nu före fotbolls-VM börjar så brukar jag nog veta hur det ska gå, men att det brukar nog vara helt andra i finalen sen.
Om vi ser på SFP så Strand och Henriksson kan vi väl anta som förhållandevis säkra att de blir omvalda.
För att nu inte bli helt idiotförklarade på valdagen kan vi säga som så att de flesta antar väl att det är så är det lite mer.
Men den tredje ledamoten, SFP-ledamoten i Vasavalkrets, Mats Nylund, han ställer inte upp för omval, vilket betyder att det finns med största sannolikhet en eller två SFP-platser till då som bör besättas. Hur ser du där på de här övriga kandidaterna där? Vem är det som har bäst chanser?
Om vi börjar med de här Mats Nylunds röster, att vem ska ta dem? Och där har ju SFP, eller som lantbruks kretsarna varit oerhört skickliga på att liksom koncentrera sina röster till en kandidat. Det var, då jag var liten, så var det Håkan Malm som fick alla bonderöster, och sen så hade det hett något annat, Granvik och vad det nu har hett då, förstås Nylund, de här senaste valen. Men det här är nu då frågan att hur går det den här gången, för att nu är det ju då två bondekandidater egentligen som då tävlar om de röstarna. Och sen ska vi också komma ihåg att med de strukturomvandlingar som har varit, så att inte räcker ju lantbrukarnas röster till för ett mandat, för att så många är det inte, utan det gäller ju att liksom fånga röster från landsbygden även av sådana som då inte jobbar med lantbruk. För att nu, det är kanske självklart att säga, men att, eller det kanske är självklarhet för de flesta, men det löns ju att tala om det i alla fall. Och då är ju frågan att vem lyckas bättre, är det som Sjöskog eller Anders Norrback? Eller för den delen har vi ju då en ung man i Korsholm då, Ingo, som liksom också har en motsvarande bakgrund. Han får väl främst ändå sist som ungdomskandidat kan vi väl säga. Men att vidare så, om man ska nämna någon annan, så ska vi då komma ihåg att Mikko Ollikainen var som så fem före att bli invald senast, så att han har ju då tagit tjänstledigt från sin kommundirektstjänst i Vörå och idka valkampanj, och det om någonting så understryker ju hur pass seriöst intresserad han är av att nu faktiskt liksom komma in den här gången. Men där jag då, utan att vi nu börjar räkna upp precis alla namn här, det blir ju ett ganska konstigt radioinslag, ungefär som israpporter. Men om vi nu säger att för exemplet skulle att Henriksson och Strand är ganska starka och de här bondekandidaterna är rätt jämna och så vidare, så det kan ju hända att om SFP får fyra platser, så den där fjärde så kan bli invald med ett väldigt litet röstetal, därför att om det fördelar sig ganska jämnt sedan, så att där kan det ju dyka upp någon sån här jokarrättutri, och det kan det för all del i alla andra partier också, men att eftersom det är främst svenskspråkiga som hör på det här programmet, så är det väl då SFP som man då känner till bäst eller minst dåligt, eller hur vi ska säga. Men att jag menar, säkert kan det vara likadant inom Centern eller något sånt, att det dyker upp någon sån här som nu vi då kanske inte känner till idag.
Vidare till Samlingspartiet. Två ledamöter sitter i församlingspartiet i Vasa valkrets. Det är Paula Risikko och det är Susanna Koski. Paula Risikko anses väl allmänt vara nog helt säker för omval. Men Susanna Koski har ju det där utmärkt sig på olika sätt under den här gångna valperioden, så henne får man väl anse som lite mer osäker. Och vad gäller Vasa så har ju Samlingspartiet hade ju en väldigt intressant kandidatnominering i år.
Jo, det är nog milt uttryckt, för att de har då fem personer som väl nog lägger krokben för varandra, riskerar göra det. Så att för det är det här, eftersom det inte finns någon sån här helt utkristalliserad förhandsfavorit, så kommer de där rösterna att spridas ganska ordentligt. Så att och eftersom Samlingspartiet nog knappast kan räkna med fler än två platser, det skulle vara konstigt om de skulle liksom gå framåt från två platser till tre i det här valet. Så att det kan nog vara svårt det här för Vasa att få in någon, för att samtidigt kan vi nog också tänka oss att det där kan ha gett bränsle och energi åt samlingspartister på andra orter. De som följer med och så vet ju läge och konstaterar att hej, att här kan vi som faktiskt med att koncentrera röstarna på en kandidat i någon specifik del av valkretsen, så har man goda chanser att ta den där andra platsen. För just som du säger, så Risikko så är ganska så där ensamt majestät där i Seinäjoki, så att där är situationen fullständigt annorlunda. Skulle jag måste dra till med en gissning vilken kandidat som får flest röster i den här valkretsen, så skulle jag säga att Risikko inte något dåligt val, för hon är populär från förr. Fick väldigt mycket röster även senast, men det här, nu har ju som haft synlighet via talmanspost och allt annat, så att det är ju ändå en sån där som folk känner till.
Och det att hon har suttit som talman gör kanske också att hon inte, så att säga, besudlats på samma sätt av regeringens politik och misslyckande.
Lite så är det ju nog, för att det är ju det här, inte skulle jag säga att synlighet alltid är bra, men synlighet på rätt vis, och är du talman så du syns ganska bra i det här TV då dessutom och så vidare, så att det är ju nog en post som man säkert har nytta av i ett sånt här sammanhang, och just som du säger att inte kanske besudlats av regeringens politik på samma sätt som en del andra.
Efter att det blev klart att Korsholms fullmäktige röstar emot fusion med Vasa, så har flera av de här ledande samlingspartistiska kandidaterna i Vasa, kan man väl säga, lagt i en högre växel och riktar riktar det där udden speciellt mot SFP här och vad tror du där kan det där SFP tappa röster till Samlingspartiet på grund av den här frågan?
Jag har väl nog svårt att säga att det nu skulle bli någon sån här stora strömhopp där. Alltså i enskilda fall så förekommer ju alltid åt alla håll naturligtvis, men att det nu skulle vara någon sån där synlig trend sen på valdagen, så det känns kanske lite långsökt, för det är ju nog det också vad jag nu har följt med under en längre tid på sociala medier, så det där snacket så riktas ju nog rätt så långt mot svenskspråkiga överlag, så att jag menar, då blir det ju inte liksom lättare kanske att locka folk från den språkgruppen att rösta på en.
Socialdemokraterna, två platser, det är Jutta Urpilainen och det är Harry Wallin, och Harry Wallin slutar. Urpilainen, som du sa här tidigare, hon hade 11 000 röster och lite på i det förra valet. Hon har hållit ganska låg profil under den här gångna valperioden.
Det har hon ju nog, att hon har ju nog varit betydligt mer osynlig än tidigare, men att det är ju samma situation som de här röstmagnetarna som vi har nämnt om, som vi har diskuterat här annars, att har ju rimligtvis råd att tappa hälften av rösterna och ändå bli invald, så att och låg profil, och det är ju klart att du har mindre synlighet mot, jag menar hon har ju inte haft samma typ av poster heller som förr, men att hon har ju andra sidan inte ställt till med några skandaler av något slag, och dessutom så representerar hon ju då det största oppositionspartiet i en situation där regeringen nu knappast är så där väl sedd i alla lägen, eller rättare sagt den regering som vi har haft.
Förutom Urpilainen, vem ser du annars som skulle kunna plocka socialdemokratiska röster?
Det finns väl flera att peka på här, oavsett, jag menar, socialdemokraterna får antingen 2 eller 3 mandat, det är ingen svår gissning det. Om vi ser rent historiskt sett så de har 2 platser nu. De tappar den där tredje för några val tillbaka, och för det hade de haft 3 platser 40 år i sträck. Så att det är liksom ganska stabilt om vi säger så. Men att om vi nu säger då att minst 2 men kanske 3 får de ju. Och då har vi ju en sån situation att det kan vara lite samma situation som med SFP, att de sprider på sig så pass mycket så att den där sist invalda så kan komma in med inte nödvändigtvis allt för mycket röster. Men ser vi nu det hela ur ett svenskspråkigt perspektiv, så där har man ju den här traditionen att man försöker koncentrera sina röster på en enda person och hoppas få in den. Det är ganska länge sedan de har haft någon, och den här gången är det Viktor Kock från Pedersöre. Men han har tufft motstånd från Vasa, men där är det igen den här intressanta situationen att det är 2 stycken som liksom tävlar om stor del av röstarna här. Det Kim Berg och Mattias Mäkynen. Kim Berg är alltså finskspråkig, så att annars bör kanske, inte något fel i det, men jag bör kanske nämna det för att det kan låta konstigt det här resonemanget annars. Men att Berg och Mäkynen så är ju som intressanta så tillvida att Berg tar väl fler röster i Vasa, och Mäkynen har ett stöd som är mera spritt omkring i valkretsen. Berg har ju profilerat sig väldigt mycket kring den här sjukhusfrågan och har säkert en massa goodwill kring den saken. Och den här Mäkynen är ju en sån som, fast han inte är gammal, så har ju varit då ganska aktiv och synlig rätt många år. Nu har han ju det, jag vet inte hur mycket det här spelar in, att han kanske nu inte rör sig nödvändigtvis så mycket här som en och annan tycker, för att jag menar, alla lever våra liv på vårt sätt, och han har liksom ja, sambo söderöver och med allt vad det nu innebär helt enkelt. Ja, om det påverkar hans valkampanj eller framförallt hans resultat, så det är svårt att säga, men där har vi ju två. Och sedan då kan man just en relevant fråga här, att ja, men att om nu Harry Wallin inte med, alltså den här Seinäjokibon, så vem får de röstarna? Och det där så är dels så att vad jag har förstått, så den här Harry Wallin, så är en sån person, så han har fått mycket röster för att han har varit Harry Wallin, att det är en ganska populär individ, så han ska ha fått mycket röster även om han ska ha ställt upp för något annat parti. Och så att där försvinner kanske en del liksom bara av det. Men då är det två, men då har de två personer där som konkurrerar sinsemellan, så att där kan också rösta, att där finns ingen självklar sån här tronarvinge efter vad det verkar.
Nu det om socialdemokraterna, sannfinländarna fick tre platser i Vasa valkrets i förra valet, där gick det så att ingen av dem sitter kvar för sannfinländarna. Maria Tolppanen hoppade över till SDP redan ett år efter valet, och de övriga två, Reijo Hongistove och Matti Saarakkala, valde Blå framtid i samband med att sannfinländarna splittrades 2017. Nu verkar ju nog sannfinländarna verkligen ha återhämtat sig från den där chocken för två år sedan då partiet delades, eller riksdagsgruppen delades i två. Senaste gallupparna så har sannfinländarna varit fjärde största parti, 15% av det där understödet ungefär.
Ja, till och med ännu högre hade väl varit, men att i någon gallup. Men det där är oerhört svårtippat i icke minst den här, eller framförallt den här valkretsen, just av orsaker som du säger. Till att börja med så var Maria Tolppanen senast den sist invalde, så att det fanns ju ingen som helst marginal som det där, man fick det där tredje mandatet på. Och redan om någon som Saarakkala skulle vara med, som nu var den här kändaste av dem och röstmagneten, så då skulle det underlätta. Men att hitta sannfinnarna den här gången några nya favoriter att plocka fram. Jag kan ju inte tro att de får tre platser, för att nu skulle det ju vara konstigt om nu alla tre sittande riksdagsledamöter hoppar av mitt under perioden, att det skulle liksom åtminstone för mig som väljare så skulle jag tycka att det skulle vara ganska konstigt. Nu är det kanske inte helt representativ för en sannfinsk väljare i och för sig, men att jag tycker ändå att det skulle som kännas lite snopet att jaha, här har jag gått och röstat, så finns det som allihop stuckit 1 och 3. Så att där har de nog, alltså skulle vi ha, där igen, att skulle vi haft den här diskussionen för ett par månader sen, så skulle jag ha sagt att jag tror att de bara får en plats. Men sen har det ju gått framåt så pass så att nu kan de få två, men knappast tre. Det som ju sedan gör den här situationen speciell också är ju att två av de här tre då faktiskt hoppar av till Blå framtid. Och Hongisto ställer upp för Blå framtid. Där har man även fått med Raimo Vistbacka på listan. Okej, han är ute i åren, men att det är ju en, kan man kalla det, ganska legendarisk politiker, om man får använda ett sånt ord.
Alltså, han satt väl länge som den ungefär den enda sannfinländaren i riksdagen.
Han var den, ja, för att den, han blev invald, han var den sista landsbygdspartisten som blev invald i riksdagen, och den första sannfinnen som satt där, därför att han var den enda som blev invald där ett år, ett val, vilket det nu var, och då gick partiet i konkurs, så att det, plötsligt hade han inte något parti alls, och sedan då så att han var ju dessutom den sista ordföranden för landsbygdspartiet och även den första för sannfinnarna, även om vi allihopa associerar Timo Soini med det partiet, men att Vistbacka var en kort tid därföre.
Vi kan ju tillägga att Soini nu var med från början.
Ja, visst, men att det är, att det finns en del sån där kuriositeter kring Vistbacka, och nu är han då alltså med, men inte med då sitt sitt gamla parti utanför det här Blå framtid. Och det är klart att nu vet jag ju då inte vilket stöd han kan tänkas ha, men att han vill väl hjälpa Hongisto att bli invald eller sånt, att få nu det där typ 12 500 röstarna eller vad som nu krävs för att ett parti ska få en plats. Men att i den mån en sån som Vistbacka plockar röstar idag, så kan man väl nog anta att det är sådana röstar som annars skulle ha gått i Sannfinnarna. Det är väl ett ganska rimligt antagande.
Kristdemokraterna, där tog det väl vara ganska odramatiskt läge?
Det tycker man ju ändå ju då, om de av någon anledning skulle göra ett så dåligt val så att inte få någon invald. Men att de ligger nog ganska stabilt på de där, vad brukar de nu ha, 14-15 000 röstar eller något i den stilen, vilket då som räcker för en plats. Två har de ju ingen chans att få, för att då ska du upp i något 25 000 eller något i den stilen. Så att, men att får de en invald, som jag tror att de får, så ligger det väl rätt nära till hans att det är Peter Östman, för det är ju det också att han, i och med att han är riksdagsgruppens ordförande, så får han ju per definition mer synlighet än vad han annars skulle få, för att det är ju många sådana gruppanföranden och sånt som han för fram som inte nödvändigtvis är hans egen talt. Och jag kommer ihåg att vi haft ett inslag en gång om hur ofta de liksom syntes i riksdagens talarstol, de här olika politikerna, och han var ju en av de där mest aktiva, men att det har ju att göra med att med den position han har helt enkelt. På samma sätt som en Henriksson syns därför att hon är ordförande. På samma sätt som en Urpilainen tenderade att synas mer förr då hon hade motsvarande höga poster i sitt parti. Så att ja.
Mm. Vänsterförbundet. Det är länge sedan Vänsterförbundet har haft någon ledamot från Vasa-valkrets.
Ja, verkligen. Då efter att Jarmo Wahlström slutade så var det ju nära flera gånger. Speciellt var det väl Harry Moisio som var från Vasa som var nära några gånger att komma in, men att därefter hade gått neråt. Vänsterförbundet är väl det parti som har förlorat mest på att valkretsen har blivit mindre. Om vi går tillbaka i tiden något årtionde, så hade man 18 mandat i den här valkretsen och sen blev det 17. Och utan att nu kolla så skulle jag säga att det var liksom Vänsterförbundet och Moisio som blev just utanför flera gånger efter varandra. Så de hade marginalerna mot sig på det viset, och inte finns det nu väl nödvändigtvis något riktigt mycket som tyder på att det skulle bli något radikal förändring här nu, för att de ska dessutom upp väldigt långt från hur det gick senast, för då var det alltså väldigt, väldigt långt från att få någon invald. Och det är ju det också att om folk, de flesta så taktikröstar inte, utan de liksom hittar någon de tycker om och så går de och röstar, men att de som funderar lite mer så tänker kanske i banor av att vill jag kasta bort min röst på någon som inte blir invald eller, och det är kanske lite det som har drabbat Vänsterförbundet i den här valkretsen och de här senaste valerna.
Gröna har aldrig fått in någon från Vasa valkrets väl?
De har aldrig ens varit i närheten. De har varit oerhört långt ifrån. Men det kanske inte nu är nödvändigtvis så konstigt, därför att Gröna är ju ett liksom, det är ju det här stadspartiet helt. Det är ju storstäderna som syns och hörs. Och Vasa valkrets så är ju inte direkt den mest urbana i det här landet, utan det är väldigt, väldigt mycket landsbygd helt enkelt, så att det är väl kanske en ganska enkel förklaring till att de nu inte har rönt något framgångar. Ser vi på sådana olika kommunfullmäktigen så det finns väl i städerna, alltså typ Vasa och några andra ställen, men att går du ut på landsbygden så plockar du ut något, vad vet jag, någon Storkyrö eller någon eller Kauhava eller någonting så att det är nu det här an, tror jag ju att du hittar någon grön fullmäktige ledamot där inte, utan det är nog från städerna de ska plocka, men att så här långt har det inte alls lyckats.
Men just nu har ju gröna vind i seglen.
Det har
det ända fram.
Ja, det är nog svårt att säga att jag tycker att de har nu att tala med folk som nu ja, rör sig mer på fältet, så att inte ännu som hört att någon skulle som räkna med att de gröna tar en plats. Där handlar det om att även om de har medvind så förra gången så de borde väl ha haft ungefär hälften, dubbelt fler röster för att få någon invald. Och klart ingenting är ju omöjligt, men att vi säger som så att det ska nu ändå ganska mycket till. Låt vara att de gröna går framåt liksom rent allmänt och så vidare. Regeringspartierna är inte speciellt populära, så att det här kanske de kan få någon rösta från, vad vet jag, besvikna samlingspartister eller vad som helst, men att det är det här.
Varför går inte Vänsterförbundet och Gröna i valförbund i den här valkretsen?
Det har ju nog varit upp till diskussion, men att det blev tämligen konfliktartat då, om det nu var Hannu Katajamäki från, alltså en grön det här fullmäktige, tidigare grön fullmäktige ledamot i Vasa som väl var inne på det, tror jag, eller så stödde han en vänsterförbundare eller vad det var, men att det är väl att man är så rädd för att röstarna då går åt i att ja, hjälpa någon från det andra lägret helt enkelt, så att man förlitar sig bättre på att kunna ta hem det på sikt och det här an, så det är ju min bedömning helt enkelt. Och sen är det ju det också att det är alltid en risk med de där valförbundena, för att någon kan reagera på att man, okej, jag tycker om parti X, men nu är det valförbund med parti Y och dem tycker jag inte om av en eller annan anledning, så liksom tappar du en röst där, att du kan aldrig ta de där rösterna för givna. Det är ju det som är det där chansartade med de där valförbundena, som ju i sig är ju en ganska konstig sak på många sätt, därför att du kan liksom lägga ihop precis vilka rörelser som helst.
Nu har vi gått igenom då riksdagspartierna, förutom faktiskt Jallis Harkimos Like Nytt, men om du ser på de här små partierna som utöver de här som vi har talat om har kandidater också i Vasa valkrets, finns det där någon som har någon chans?
Inte som jag nu vet, jag, för att det ändå det handlar om att man ska få en, senaste gång så krävdes det 13 000 röster för en plats i riksdagen från den här valkretsen. Jag tror det räcker med kanske en 12 000 den här gången, sådär grovt taget. Pappar och penna gör sig inte så bra i radio, så jag ska inte gå in på mina tankar, men att jag skulle kunna, men att säg nu att 12 000 skulle räcka, så det är ändå ganska mycket, så att någon sån där liten gruppering som det skulle vara en annan sak om det skulle finnas något väldigt känd här en kandidat som kanske hoppar av från något större parti eller något i den stilen, och sen dessutom skulle ha helt enkelt ekonomiska medel att bedriva en väldigt stark kampanj, men att det finns ju inte som någon sån företeelse här inte.